Orkestret nå på fredag I store studio på NRK-huset på Marienlyst I Oslo. Og I denne konserten spiller de musikk som ble skrevet I konsentrasjonsleire under 2. Verdenskrig. Kompass I dag ble laget av Lise Sørensen, Margrethe Nåvik, produsent Camilla Kjønn-Tingvold og programleder Paul Plassen. I morgen byr vi på etikketaten, og jeg tilbake I radioen din på torsdag. Høres og når som helst I appen NRK Radio.
Her NRK Nyheter klokka 13. Dag Solstads forfatterskap helt enestående og har vært med på å forme Norge som nasjon. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I forfatterens bisettelse I Oslo Domkirke I dag. I minnetalen takket statsministeren Solstad på vegne av alle som glad I bøkene hans. Ja, skal vi se, her har vi litt trøbbel med å få spilt av lyd, så vi får se om vi kan komme tilbake til det senere. Gjert Ingebrigtsen sier I retten at han synes det absurd og meningsløst å svare på spørsmålene fra aktoratet om tiltalepunktene som gjelder sønnen Jakob Ingebrigtsen. Friidrettstreneren står tiltalt for mishandling, trusler og tvang I nære relasjoner mot blant annet sønnen. I Sør-Rogaland tingrett sa han I dag at han ikke kjenner seg igjen eller husker noe av episodene han anklaget for. Gjert Ingebrigtsen har hele tiden nektet for å ha brukt vold eller trusler mot barna sine. For 8. gang på et drøyt år innbyggerne I Grindavik på Island evakuert på grunn av vulkanutbrudd. Også turistattraksjonen Den Blå Lagune har evakuert gjester og ansatte. Tilsammen rundt 200 personer melder den islandske kringkasteren RUV. Det et utbrudd fra Fagradalsfjall som nå I gang, og historien viser at dette fjellet har utbrudd med rundt 800 års mellomrom. Det forrige utbruddet på 1200-tallet var til minst 30 år, der det kom stadige utbrudd, og geologer venter den samme utviklingen denne gangen. I Myanmar en kvinne funnet I live I ruinene av et sammenrast hus, 3,5 døgn etter jordskjelvet på fredag. Kvinnen I 60-årene ble funnet under et hus I hovedstaden Naypyidaw, og fraktet til sykehus for undersøkelser, opplyser det lokale brandvesenet. Tallet på døde I Myanmar etter skjelvet nå oppe I over 2700. Flere enn 4500 personer skadd. Myndighetene I Sverige vil bruke rundt 100 millioner kroner på å sjekke og oppgradere tilfluktsrom rundt omkring I landet. Et år etter at Sverige ble med I NATO har de trappet opp innsatsen og går nå I gang med et stort prosjekt for å modernisere tusenvis av tilfluktsrom rundt omkring I Sverige. Det ventet at moderniseringsprosjektet vil ta 2 til 3 år. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter nå var ved Tone Nordahl.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Har dere noen gang tenkt på søstrene til Askepott? Altså, de stygge stesøstrene som kappet av seg halve føttene for å få plass I skoen som Askepott løp fra på slottet, da du hadde danset med prinsen. Har dere tenkt på de?
Nei.
Nei?
Ja, jeg har alltid tykt litt synd om dem.
Ja, det tenkte jeg også at du sikkert hadde tenkt litt på de. For jeg innrømmer at jeg har ikke skjenket de en tanke. Ikke til I går, da jeg så Emilie Blickfeldts debutfilm, Den stygge stesøsteren, og jeg har hatt mareritt I natt, og jeg skjems litt.
Det noe vi kvinner bare må gjøre, uansett hvor ekkelt vi synes det.
Hvem er Emilie Blickfeldt?
Nei, det en som har hatt en debutfilm, en norsk filmskaper, som kom okay. med sin aller første film, som vist I både Berlin og Sundance, for øvrig.
Men hvorfor skjems du for?
Nei, det noe med de historiene som man har hørt en million ganger. Og så har en et helt tydelig bilde. Og så det noen som vrir bittelitt på perspektivet. Så plutselig så ser en noe helt annet. Og det det jo på en eller annen måte også noe forførende farlig i. For plutselig der så det kun stesøstrene ser. Og jeg har glemt Askepott. Totalt. men hun finnes jo der fremdeles.
Ja, det klart. Men det ikke ganske viktig at noen gang våge utsette seg for det helt motsatte perspektivet?
Nettopp.
Det kan være veldig utfordrende for en.
Ja. Men hvis en da plutselig kun ser det nye perspektivet.
Ja.
Og her var det, altså det en grotesk film, det en splatter komedie, vil jeg si.
Aha.
Grusom. Fordi at alt blir malt sånn ut, stesøstrene, altså den ene stesøstren da, som offrer alt, kapper av seg alle tær for å passe inn. Altså, jeg vet ikke, jeg skal ikke si hva hun ellers gjør for å bli denne prinsens utkåret. Åh. Skal Putin-apologeter ha plass i samfunnsdebatten? Eller bør noen synspunkt akkurat nå holdes ute når alt rundt tilspisser seg? Det spørsmålet aktualisert av opprop og motopprop i Norge etter at en gruppe akademikere beskyldte en NGO for å forfølge statsviteren Glenn Diesen. NGO det jo en samlebetegnelse for en ikke-statlig frivillig organisasjon som får støtte statlig eller ikke-statlig. Diesen professor ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Han kom dit etter å ha vært ansatt ved Økonomihøyskolen i Moskva. Hva så stridstema? Diesen mener blant annet at det var NATO som provoserte fram krigen i Ukraina. Han har skrevet rundt 100 kronikker og hatt en rekke opptredener på statseide Russia Today, som forbudt i store deler av Europa, men ikke i Norge. I fjor gjestet han podcasten til filosofen Alexander Dugin, en mann som blir sett på som Putins hjerne. Men nå mener også en gruppe akademikere at han blir forfulgt av Helsingforskomiteen, som blant annet skal ha tatt kontakt med hans arbeidsplass og henvendt seg flere ganger og sagt «Hva dette?». Den norske Helsingforskomiteen har i flere tiår arbeider systematisk for å forsvare ytringsfriheten til enkeltstående dissidenter og organisasjoner i land med autoritært styresett, for eksempel. Diesen kaller de på sin side for brunskjorter og propagandakomité. Det har han gjort blant annet hos podcasteren Wolfgang V. Dette går jo rett til kjernen i dagens debatt klima, men hva tenker dere? Hassan.
Jeg havde faktisk set ham, Glenn Diesen, i nogle klip på YouTube og sådan. Jeg tror, for nogle uger siden, så spurgte jeg dig, Hilde, hvem er ham der, ikke? Og så skrev du tilbage, jamen han er Putin-apologet, ikke? Og så stoppede jeg naturligvis med at se hans ting, ikke? Fordi det gør man jo. Og det er egentlig det, jeg tænker, at det er, at vi deler os op nu, ikke? Mellem dem, der synes det ene, og dem, der mener det andet. Og det er utilgiveligt at stå på den forkerte side af hegnet. Altså, vi skal ligesom tilslutte os de kollektivt vedtagende holdninger til bestemte områder i den her verden, som er så tilspidset lige nu. Og det er jo, ja, hvad fanden skal man sige? Jeg er jo ikke kvalificeret til at vurdere hans eller andre videnskabsmænds eller videnskabsfolks forskning. Altså, så jeg kan ikke personligt finde ud af, hvad der er fakta og hvad der er fake news. Altså, det er jeg ikke. Jeg har ikke evnerne til det. Så jeg læner mig jo ind i de fællesskaber, som har vedtaget, hvad der er fakta og hvad der er fake news. Ikke? Og så tager jeg det for gode varer, fordi jeg vil heller ikke udskammes. Altså, jeg vil også bevare skindet på næsen og mit gode job. Ikke?
Åsa?
Alltså, det finns ju någonting som heter akademisk frihet, och den innebär att vi har forskare i den fria världen som kommer till slutsatser som alla inte drar, och ibland kan det ha varit enormt stora framsteg för forskningen, och ibland så har det bara varit plågsamt, pinsamt. Men det ingår liksom i själva forskningen i sig själv i den fria världen. Mm. I Sovjetunionen så fanns det bara forskare som tyckte precis likadant. Precis likadant. Och det så vill vi inte ha. Jag tycker att det är obehagligt när jag hör att Helsingforskommittén har kontaktat hans arbetsgivare och frågat om han verkligen ska få vara där. Det är sånt som sker i samhällen som vi, i alla fall inte jag gillar, däribland det ryska. Men jag tänker också att jag som bor i Sverige kan ju inte se Russia Today, eftersom Sverige har förbjudit dem. Och det gör att jag kan inte ta ställning till, jag kanske skulle kunna gå in på YouTube, tänkte jag inte på. Jag kan inte ta ställning till vad han säger där. Det här är ett starkt brott mot pressfriheten, skulle jag säga, att förbjuda vissa mediehus att sända. Det man underkänner är medborgarnas möjligheter att värdera själv. Jag tror att det här är en forskare som står väldigt långt ifrån mig. Men jag vill ändå ha en möjlighet att kunna höra de som inte tycker som jag. Jag tycker att det är viktigt för att jag själv ska kunna skärpa mina argument och säga emot. Därför att vi blir slappa i tanken annars. Vi blir fårskallar om vi bara ska omge oss och lyssna på dem som tycker precis som vi själva gör.
Helt säkert, ja. Man ska måske lige indskyde, at den norske Helsingforskommitté faktisk benægter, at de har forsøgt at cancellere ham. Mm. Ikke?
Jaha, men då stemmer altså ikke, at de har kontaktet hans arbejdsgiver, eller?
Altså, Helsingforskommittén hevder, at de skrev brev til universitetet, der han jobber, at de hadde utfordret han direkte med flere anledninger. Men, det man kan si er at enkeltpersoner i Helsingforskomiteen har vært veldig tydelig ute, for eksempel på X og andre steder, men de benekter jo at de har forfulgt på noe vis. Men jeg kan også si at noen av de synspunktene han står for eksempel er at det var britiske myndigheter som stod bak drapsforsøket på Skripal og datteren, som Russland har fått skylden for, at Russland ikke var med på å skyte ned passasjerflyet MH17 i sin tid, som tok livet av nesten 300 passasjerer. Der er flere sånne ting som, altså, der han tydelig stiller seg på russisk side, og han kritiserer ikke Putin, men altså, han sier i samtale med Wolfgang V, som jo er mer av et mikrofonstativ enn en podcast, for eksempel at daværende generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg dro til USA for å selge krigen. Hør her.
Selv Stoltenberg gikk jo til USA for å selge krigen etter at de begynte å etter bli mer og mer upopulær. Og han sa det samme, dette bruker veldig lite penger. Vi har mulighet til å svekke russerne nå som en motstander.
Men det er jo et standpunkt, altså.
Det, ja, det var nettopp det jeg skulle si.
Jo, Stoltenberg har jo ikke stået i USA og sagt, jeg vil sælge krigen, men det er jo stadig et standpunkt at sige, at Stoltenberg tog til USA for at sælge krigen. Altså et standpunkt, man jo godt kan indtage. Altså, det kan man jo godt.
Men det er, akkurat forgiftningen af Skripal er jo noget andet. Det er noget andet end et standpunkt, det er en påstand. Men jeg har for min del forsøgt at høre, hvad Diesen siger, hvad han står for. Jeg har blandt andet hørt gennem samtalen, han havde med Alexander Dugin. Og der hørte jeg en mand, som stort set satte og nikker til Dugins synspunkt. Og fra mit perspektiv totalt enerverende at høre på, kanskje også farlig. Men ville jeg stoppe han fra at snakke? På ingen måte.
Nej.
Men bør han møtes faglig? Ja, definitivt, og det blir han også. For det gikk jeg også etter. Mikael Søslov, som er historiker og lektor ved Institutt for tverrkulturelle studier ved Københavns Universitet, selv oppvokst i Russland, han kaller i en bok han ga ut om putinisme i fjor, Diesen for en partisaner i sitt Russlandsyn. samtidig så sier Mikael Suslov også, altså, han ser på og Diesen som en kollega. En bok Diesen ga ut før krigen ble anmeldt I Nordisk Østforum av en svensk historiker som skriver at Diesens bok blir svårlest ettersom det oklart om den utgjør en samhällsanalyse eller et partsinnlegg I debatten om Russlands framtid. I en annen bok om den vestlige sivilisasjonens forfall og Russlands fremvekst, som har vært noe av hans Diesens på mange måter, det det han har jobbet med I flere år, den kom I 2018, det en amerikansk historieprofessor som også slakte I en fagfellevurdering. Der, I denne boken så sier Diesen at Europa nå står, må velge mellom Russland eller islam, eller et USA som allerede forfalt til dette før Trump, og han også trumpist. Altså det kan en finne ut av hvis en dykker ned, og det faglig motstand. Som det går an også
ja, det kan du sige, men der jo også nogle elementer, nogle lag I det her, som vi ikke beskæftiger os med lige nu. Jo, vi gør det, men uden at formulere det vi gør, ikke? Altså, Hilde, du har lige nu lavet den længste introduktion af et emne nogensinde, tror jeg, før der ligesom blev åbnet op for, at vi kunne diskutere det her. Og det fint, jeg tænker, der må være en årsag til det, altså at du også har noget på spil I forhold til Glenn Diesen og den norske offentlighed. Og de elementer, af den her samtale, som vi ikke har, synes jeg enormt interessante, fordi vi jo alle sammen I den her tid, som så elektrisk, ikke? Vi jo alle sammen bange for at træde forkert, ikke? At træde udenfor, fordi feltet for fællesholdningen bliver mindre og mindre.
Ja, men det handler jo mer om å gjøre det skikkelig. Ja. Og jeg tenker jo at jo mer tilspisset en situasjon jo mer grundig arbeid må jeg gjøre.
Exakt så. Jeg håller helt med. Och när vi pratar om en forskare på det här viset om jag ska tro historikerkollegor då, som jag ju tror då, att han är också brister I sitt hantverk som forskare då. Det är faktiskt väldigt många forskare som gör det. Men när vi pratar om det på det här akuta sättet så är det som att kriget faktiskt redan är här. Det är inte det. Kriget är inte här. Och vi kan inte bete oss som att kriget är här och att det därför ska finnas skäl att gå in med repressiva åtgärder. Vi måste agera som att vi fortfarande är demokratier och att yttrandefriheten som är en del av demokratin som är bara inte går att kompromissa med, tänker jag. Och I den ingår den akademiska friheten och i den ingår också att forskare är mer eller mindre skickliga I sina värv.
Ja, men det har I sikkert ret I. Det ved du I hvert fald, Åsa, som forsker mere om, end jeg gør. Ikke? Men jeg må alligevel insistere på, at jeg kender en del til mennesket, ikke? Og forskere også mennesker. Og når jeg læser for eksempel, at man som forsker underlagt noget, der hedder akademisk ytringsansvar, ikke? Og man skal leve op til nogle videnskabelige kvalitetsnormer, nogle saglighedsnormer, og de her fagfællevurderinger, vi taler om hele tiden, hvor der så fremsættes alternative hypoteser og så videre, ikke? Så tænker jeg, shit mand, hvis det var inden for kunstverdenen, ikke? Så ville alle de her begreber blive betragtet som fascistoide, ikke? Fordi det ville netop være, hvad hedder det, det som ville garantere, at den skæve forskning, altså at de vanvittige tanker, ikke? Altså det, der I opposition, aldrig rigtig får plads. Og det er jo den frygt, jeg oplever ved den her tilspidsede situation, hvor vi jo ikke kun regulerer ved hjælp af lovgivning, men ved hjælp af udskamning. Ikke? Og det, vi ved jo, hvor effektiv udskamning er, og som jeg startede med at sige, så forskere også bare mennesker. Mm. Og det element, synes jeg, at vi ikke må overse, det så centralt I den her debat. Ikke?
Jeg mener jo også, at netop I en sådan situation, så kræver det mer av oss alle.
Exakt.
Og du sier sånn at jeg bruker mye tid på en innledning, så det jo nettopp fordi jeg tar det seriøst. Og så sier jeg samtidig, vil jeg har stoppet Glenn Deasons mulighet til å snakke på ingen måte. Synes jeg det bra at jeg kan lese Russia Today I Norge? Selvfølgelig synes jeg det. Men det skal også møtes. Og derfor så det viktig for meg også å ikke bare ta for god fisk at den ene sier at han en elendig forsker, og den andre sier at han en god forsker, men faktisk ettergå og lytte selv. Mm. Og det å høre for eksempel han I lang samtale med Dugin som snakker om vestens forfall, der møter det ideologisk hvor jeg selv står som menneske, fordi han snakker om at den russiske konservatismen det som på en eller annen måte skal gi Europa en ny sjanse. Og da tenker jeg, hell no. altså, jeg vil, den verden der vil ikke jeg ha. Og da kan han være forsker eller hva han vil, men der sitter han som en disippel ved beina til Dugin og hører på uten å stille et eneste kritisk spørsmål.
Norsken, svensken og dansken.
Nå har Trump kommet med en lang liste spørsmål til samarbeidsuniversiteter I Europa. Der universitetene må svare på helt konkrete spørsmål, for eksempel om forskningen patriotisk.
Hva?
Og et sånt begrep jo ekstremt problematisk også når en snakker om forskning. En må også svare på om en har mangfoldsperspektiv, klima og så videre og så videre. Og der det trues med selvfølgelig I den andre enden at hvis en svarer feil på de spørsmålene så en ikke lenger et samarbeidsuniversitet for å motta amerikansk støtte på noe som helst slags vis.
Ja, det her mest upprörande jag har hört på väldigt, väldigt länge och det är precis det här som vi har varnat för I den här podden I flera år, att det kommer en backlash där de värderingar som vi ena stunden måste omfamna snart är det några andra åsikter som alla måste ställa upp och det är fruktansvärt
men det där är sjovt, ikke? Alltså, det är ju alltid sådan att den ene mans loft är den andre mans gulv ikke? Och vad heter det Trump och trumpisterna tänker ju om deras processer också den process de inledde I förhåll till universitetet Columbia ikke? Att deras processer är frigörande processer för de plötsligt sätter universiteterna tillbaka på plats så de kan bedriva forskning og ikke politisk agitation. Ikke? Det jo det, de oplever, at de I gang med at gøre, fordi de ser, at universiteterne har været underlagt en vanvittig venstreorienteret bølge af wokeisme og så videre. Ikke? Og det er jo det, der nogle gange kan gøre min hjerne fuldstændig sindssyg. Altså som da jeg var barn dengang under Falklandskrigen, hvor min mor var på den ene side af krigen, og min far var på den anden side af krigen. Og jeg forstod ikke, at de her to mennesker, som jeg betragtede som voksne, modne, tænkende, kloge individer, at de kunne have så forskellige standpunkter til noget så afgørende, der foregik I den verden, jeg kiggede ud på, og som skræmte mig som barn. Ikke? Det den samme oplevelse, jeg har I dag. Hvordan fuck kan vi, rigtig mange af os, kvalificerede, have så forskellige perspektiver på det, der foregår? Det vil altid forvirre mig.
Men der jo noe I bunnen her, I alle fall tenker jeg det for min del, at der handler noe om hvilken type samfunn ønsker jeg for meg selv og andre. Hvilke verdier står jeg for meg selv og andre? Og da for eksempel friheten til å tenke og til å jobbe, akademisk frihet underlagt der, det det stabile. Og det betyr at om det Trump som krever patriotisme, eller om det Glenn Deason som ønsker seg et russisk konservativt Europa, så begge deler noe jeg ikke ønsker.
Nei.
Og da går man inn på meningsområdet. Og den rette snoren jeg da har hvem snakker om verden på en måte som gjør at den verden vil jeg drømme.
Helt sikkert, Hilde. Det jo, men vi har jo også i vores program her igennem år talt om universiteternes degenerering, ikke? At det har været så tydeligt, at universiteterne simpelthen har underlagt sig selv en, hvad kan man sige, form for akademisk censur, ikke, som har gjort, at man ikke havde akademisk frihed på universiteterne, og i mange tilfælde, ikke altid naturligvis, men i mange tilfælde. Og det er jo en del af det her program, ikke, som ligesom går ud på, at der er rigtige og forkerte holdninger. Jeg synes, det er så... Altså, det er ligesom om, at vi har delt os op i tre store flokke, ikke, som hver har sin undergangsteori, ikke, hvor venstrefløjen mener, at det er klima flettet sammen med kapitalisme, der vil føre til undergangen, og centrum mener, at det er Putin og nu også Trump, ikke, som vil få den her verden til at gå ned, så mener højre, at det er islam og woke, og måske endda EU, som er skylden i, at det hele vil gå af helvede til, ikke? Og det er jo, jeg har jo venner fra alle de her kategorier, altså som jeg omgås, og vi ser fuldstændigt forskelligt på verden.
Det er netop derfor, jeg synes, at historien om stedsøsteren er interessant.
Just det.
For selv om jeg begynner nå at se stedsøster overalt, så findes fremdeles Askepott. Og hun er der. His. Og this. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hvad har dere at hisse denne uken, Hassan?
Ja. Okay. Jamen altså, min hiss går til Norge i denne uge. Det er sådan i Danmark, at vi har jo ikke rigtig nogen sten. Vi har mest kalk, ikke? Så i Danmark har man fisket efter sten i århundreder for at kunne bygge huse og broer og hvad ved jeg. Men det har gjort, at der ikke længere er nogen sten tilbage på havets bund, og det er selvfølgelig ikke godt for havklimaet. Og der kommer Norge så til undsætning med 15.000 tons norsk granit, som er på vej til Limfjordens bund for at genetablere et stenmiljø på havets bund. Så tak til Norge for granitten. Min dis går til en sag i Danmark, som handler om politiet. Det er sådan i Danmark, har vi netop opdaget, at politiet lader som om, at de efterforsker sager, men i virkeligheden så vasker de dem. Og vaske, det er jo et begreb, man kender fra Sverige. Man vasker champagne ved at hælde den ud i vasken, ikke? Og det er sådan, man altså gør med hvad hedder det, kriminalsagerne i Danmark hos politiet. Man vasker sagerne, fordi der simpelthen ikke er tid og ressourcer til at opklare dem. Det er en skandale af format. Jeg er i chok over det her. Hvad med dig, Åsa?
Har ni ordet matbud på norska og danska? Altså de her, som cyklar ut med mat.
Fodora og sånt.
Fodora og... Då er det så, at matbuden på Volt...
Volt.
De levererer ju mat på cykel eller moped. De arbetar 12 timmar en dag, 7 dagar i veckan. De har gått i strejk, berättar Norrköpings tidningar. Det tycker jag var heja heja. Det är min hiss. Veckans diss går till att Sverige har bestämt sig för att låna pengar för att bygga ut försvaret med ytterligare 300 miljarder. Detta samtidigt som bankerna gör rekordvinster. Jag hade hellre sett att man hade finansierat det här genom att beskatta kapitalet. Ni vet ju att jag är vänsterextremist. Så detta kan inte komma som en överraskning för er. Hilde, du då? Hiss och diss.
Min hiss, det går till att de nordiska bioteknologiråden har kommit med en fälles uttalelse för första gång. De medicinsk etiska råden alltså. De har nu kommit med en uttalelse där de vill begränsa hur många barn en säddonor får ge upphov till. För idag finns det ingen internationella regleringar till trots för att besvärjemör och ägg har blivit en internationell handelsvare. Och särskilt danskar har ju spridit sig ut över och det finns kanske hundrevis av halvsösken runt förbi. Men nu står alltså Norden sammen och vill ha igenom ett regelverk, fälles regelverk i EU. Det er min hiss. Ja. Men disse er at Danmark videre selger norsk strøm, altså vi eksporterer strøm til Danmark. Strømmen flyter gjennom Danmark rett over i Tyskland. Og for det tjener Danmark penger, og Norge må betale en slags bompengeavgift for milliarder av penger som gjør danskene rike. Det handler om hele dette strømsystemet som selvfølgelig som har sine utfordringer, men Norge kommer altså usett vanlig dårlig ut av det spleiselaget. Okay. Men her tror jeg det EU og ACER som ligger bak. Jeg tror ikke danskene en gang kan rose seg av å være bedre forhandlere her i denne sammenhengen.
Nei. Hiss
og diss. Fredag forrige uke slo Berlingske opp at en tidligere toppolitiker tiltalt for besittelse av overgrepsmateriale av barn og en barneseksdukke. I 2 år skal saken ha vært etterforsket. Hvordan var reaksjonen innledningsvis før en visste hvem dette var, Hassan?
Jamen, der var ikke noget indledningsvist, fordi vi vidste faktisk meget, meget hurtigt, hvem det her var, fordi medierne havde lavet så dårlig maskering for at opretholde navneforbuddet, som skulle nedlægges. Ikke? Mm. De havde lagt billeder op, som det tog få sekunder at søge på, og så vidste man, hvem personen var. Ikke? Så der var ikke nogen indledning til det her. Der er selvfølgelig en debat om den her navneforbudsparagraf, vi har i den danske lovgivning. Det har I vel også i Sverige og Norge. Der er en debat lige nu, fordi det jo er så nemt at omgå det her i de tider, hvor man kan skrive alt muligt inde på Reddit, for eksempel, ikke?
Ja.
Og dermed finde ud af, hvem det er, det hele handler om, ikke? Og det er selvfølgelig en væsentlig debat, men det alt overskyggende er jo, at denne her tidligere minister og meget prominente socialdemokrat, Henrik Sass Larsen, er tiltalt for at have været i besiddelse af et meget omfattende overgrebsmateriale på børn, ikke? Eller af børn.
Han valgte jo at gå ud selv og skrive en pressemelding, der han siger sig uskyldig, og siger også, at han var i færd med at skrive en bok, og at dette var del af et bokmateriale, som skulle komme frem noe, og at han aldrig noensinne har gjort noe vondt mot et barn. Det sier han selv. Men statsminister Mette Fredriksen, som tidligere har uttrykt stor støtte til ham, hun har også sittet i 2 regjeringer. Han har hatt 2 ministerposter, finansminister, industriminister, sammen med henne og folketingsmedlem. Hun er sjokkert, og det hører vi her på DR.
Det er meget, meget chokerende, hvad der er kommet frem. Det er en alvorlig tiltale for nogle af de aller, aller værste forbrydelser, man kan begå.
Mette Frederiksen er chokeret, men det kan vi jo vel også være alle.
Det tror jeg, vi alle sammen er. Ja. Ja. Altså, han udtaler, jeg har aldrig gjort et barn fortræd og kommer aldrig til at gøre det. Mit ærne har været det stik modsatte. Det er hans udtalelse. Ikke? Og så kan vi jo så forstå, at der var et eller andet bogprojekt på vej, som nu er blevet afvist af det forlag, han oprindeligt havde indsendt det til, ikke? Men det er jo, altså man aner jo ikke, hvad det er, der foregår med den bog. Altså er det en afsløring, at pædofilinetværk han har haft gang i? Eller hvad går det her ud på?
Altså det findes altså en bog og et forlag.
Nej, et manus som han havde leveret ind til Politikken forlag, faktisk.
Yeah. Det der havde jeg ikke alls fået med mig, for det var interessant. Ja. Når vi havde den her lagstiftningen i Sverige om hurvida man får ha barnpornografiska bilder på sin dator, så var det ju väldigt många journalister och forskare som menade att om man inte får ha det så blir det helt omöjligt för oss att laga vår journalistik, att kunna forska om det här, att kunna göra böcker om det här och så vidare, för att man måste kunna ha materialet, så att säga. Det är det man arbetar med. Det här lyssnade man ju inte på då, utan det här förbudet, alltså i Sverige så har vi till och med en 10 år gammal dom, en svensk illustratör som blev fälld för att
för innehav av manga-teckningar där en flicka bland annat sitter och äter en banan. Alltså en teckning. Han blev dömd för innehav av en manga-teckning. Och det är ju helt absurt. Och jag tycker ju också att väldigt
mycket... Alltså en manga-tegning är ett barn.
Ja, av ett barn. En japansk teckning av ett barn. Där bevismaterial, bland annat var de flicka som ja, det var fantasier på papper. Ja. Sen är det naturligtvis något annat om man faktiskt är pedofil och har barn, riktiga barn, bilder på riktiga barn. Det är faktiskt en annan sorts kategori. Det jag funderade på, det som jag fick med mig med den här, det är ju en tragedi alltihopa, för att är man pedofil så är man ju liksom, man har ju en störning. Va? Det är att han har en, vad jag förstått, en docka. Mm. Eller hur? En docka som är ett barn som man får anta då att han har haft sexuella lekar
inte.
Med då. Eller?
Ja, den är skåret upp i skritet.
Men frågan är ju, kan man dömas för övergrepp mot en docka? Det är ju, då är det ju en fantasi. Den här dockan har ju inget själsliv. Den finns ju inte på riktigt.
Men det kan man i Danmark. Det
kan ulovligt. Man i Danmark. Jag vet,
der er et forbud mot sex med børnedukker.
Ja,
altså, der er et forbud. Det er
jeg tycker
forbud.
Att det är väldigt, väldigt konstigt. För den här dockan är som sagt finns inte på riktigt. Det är en docka. Och den här dockan kanske gör att pedofiler inte förgriper sig på riktiga människor. Det vill säga barn.
Ja, altså det er komplekst, ikke, selvfølgelig. Altså da jeg læste om at den her dukke er blevet skåret op, ikke, i sit skridt, ikke, så tænker jeg jo, hvad er det her for noget klamt noget, ikke? Men så læser jeg jo også forskernes beskrivelse af sex med børnedukker, som pædofile kan bruge netop for at undgå at skulle kontakte børn,
ja,
fordi som forskerne siger, så kan pædofili ikke behandles væk.
Nej.
Det vil altid være der, og i stedet for at udskamme de pædofile, så de begynder at gøre ulovlige ting i det skjulte, så skal man give dem mulighed for at udleve deres seksualitet inden for nogle andre rammer, altså nogle rammer, som ikke gør skade på nogen levende mennesker. Mm. Og der kan en børnedukke komme til sin ret. Ikke? Samtidig så kan jeg slet ikke holde ud at tænke på det. Altså selvom det er en dukke, ikke?
Mm.
Så kan jeg slet ikke holde ud at tænke på. Men vi ved jo ikke, om han har dyrket sex med den her dukke. Altså altså Henrik Sass Larsen, den tidligere minister, vi ved det jo ikke. Altså ifølge ham selv, så er der noget andet på spil. Ikke?
Jeg tycker at det er jätteknäppt at have sex med en dukke og skære op en dukke i underlivet. Men det er ändå någonting som sker hemma i hans hem. Det er fantasier. Den här dockan finns inte på riktigt. Alltså, dockan finns, men det är ingen människa. Och heller det. Jag har ju haft fördelen att ha en av Sveriges främsta pedofilforskare under en middag bredvid mig. Fick lära mig otroligt mycket. Och precis som du säger, Hassan, det här går inte att behandla bort, utan det är någonting som sitter där. Och då handlar det om, hur ska vi hantera det här, vi andra?
Mm.
Och då är det ju hellre då en docka än att man ger sig på riktiga barn.
Mm. Sass Larsen är ju en intressant skickelse i dansk politik. Han har, mener bland annat Arne Hardis i Vikenavisen, transformerat socialdemokratiet, alltså socialdemokratiska partiet, till där man är idag. Och har varit i väldigt opposition till media bland annat, men också var i extrem opposition till det elitepräge som socialdemokraterna hade.
Mm.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
Undervisningsminister Mathias Tesfaye nedsätter en ny kanonutvalg. Nå gäller åndelig upprustning. Litteraturen är ett gott sted att starta, säger han i information. Det är en litteraturkanon som ska upprustas efter 20 år. Förra gång så var det 13 män och en kvinna på den listan. Tove Ditlevsen blev för exempel Veier funnet for lett.
Men jeg vet ikke om det bare kvinner som skal inn nå i denne åndelige opprustningen. Men det, der er jo ikke de eneste i Danmark da, som diskuterer kanon i øyeblikket. Det sier kanskje også noe om tiden vi er inne i.
Men Hilde, blev inte du chockad? Du kanske kände till det. Men att Danmark har en litteraturkanon där de har en enda kvinnlig författare. Vad säger detta?
Men alltså, blev du chockerad också?
En kvinna som i övrigt utgav...
Karin Blixen ska vi säga. Det är Karin
Blixen, som i övrigt utgav flera av sina böcker under ett manligt synonym. Men det er rigtigt, det er ret bemærkelsesværdigt. Ja. Det er godt, at der kommer flere nordiske og kvindelige forfattere ind i Danmarks kanon. Men jeg må sige, altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg er så sur i den her uge, men altså sådan noget som åndelig oprustning, ikke? Altså sådan et begreb.
Ja, jeg hater det faktisk. Jeg hater det.
Jeg bliver så nervøs af det. Og når man så siger, at vi skal starte den åndelige oprustning i litteraturen, hvad betyder det? Altså, hvad med de bøger, der bliver skrevet, som ikke interesserer sig for åndelig oprustning, som faktisk ønsker åndelig nedbrydelse? Ikke?
Ja, eller bare viser, at man er en sprukken menneske, som just Tove Ditlevsen. Ja. At livet er så svårt. Dålig mamma, dålig dotter, dålig hustru, tvilar på sig som författare, narkoman, alltihopa, självmord. En av Danmarks främsta författare. Finns ingen andlig upprustning i henne överhuvudtaget. Det är bara en insikt i en människas liv och hur svårt det är att leva.
Ja, jeg kommer til at tænke på, I ved, den danske landsfader Grundtvig, ikke, som jo har sagt så mange ting, som vi så ofte citerer. Blandt andet sagde han frihed for Loke, såvel som for Thor. Og det fortolker vi ofte som, at der skal være plads til alle synspunkter, alle menneskelige perspektiver osv. Det er bare ikke det, det betyder. Det, det betyder, det er, at vi skal kunne rumme ondskab og godhed. Ikke? Fordi det er det, de to karakterer er ofte, ikke altid, men ofte repræsenterer, altså den brutale godhed og den udspekulerede ondskab, ikke? Og den er en del af os og vores menneskelige natur, og det interesserer mig meget mere end åndelig oprustning, så jeg er helt på linje med dig, Åsa.
Men hvad med snur på det da, Hassan, og siger, at netop den åndelige oprustningen i Norden er at vise frem Loke og Thor i os selv. Vi vil ikke inn i en verden der vi bare skal ha Thor som kjører over himmelen. Vi vil å vise frem at vi har plass til både, holdt jeg på å si, Glenn Diesen og den onde stedsøsteren.
Men, jo. Det forstår jeg, og det har du også ret i, ikke? Men nu, lige nu, vi har i Danmark fået en ny beredskabsplan. Den indeholder ikke et ord om kunst og kultur.
Nej,
ikke? Og
det, Sverige også.
Det hele kunst- og kulturbranchen selvfølgelig ude og pointere, og så peger man mod Norge, som jo har lavet den her ekstremt omfattende beredskabsplan med en masse punkter på kunst- og kulturområdet. Og så siger man så i Danmark, det skal vi læne os ind i, vi skal lære af nordmændene for at kunne lave en åndelig oprustning. Ikke? Når jeg så læser om, hvad det er, man ligesom i Norge ønsker med den her kunst og kultur i disse tider, så er det jo ikke at give plads til de mørke sider af sjælen, altså at grave i dybet og frembringe den komplette menneskelighed. Nej, det er noget med at styrke demokratiet, ikke? At fremme social tilhørighed, ikke? At øge sandsynligheden for, at man går op og stemmer ved valget og styrker de demokratiske værdier, ikke? Og så videre.
Du siger det som om det er en veldig negativ ting.
Man skal ikke tage kunsten til indtægt for en eller anden form for opbyggelighed, som man netop i denne tid synes skal være dominerende. Nej.
Men faktisk så er det sådan, for dette har EU undersøgt, at de samfundene der folk deltar i kunst og kultur, altså der deltar selv, er også de samfunnene der folk stemmer ved valg. Just så det, det at hvis du synger i kor eller gjør ting, så er du også det mer demokratisk anlagt.
Ja, eller, eller framförallt at man känner at man en människa som, som får finnas till i ett samhälle. Ja. Som är, man är kreativ och aktiv. Alltså man kan sätta ihop hur många sådana här kanonlistor som helst, men om man samtidigt skär ner på biblioteksverksamheten, det finns inte skolbibliotek i Sverige på alla skolor, eller där man skär ner på hela den här infrastrukturen där det är liksom svårare att vara konstnärlig utövare för pengarna stryps och så vidare, så finns ju ändå ingen andlig upprustning. Jag tror att om det skulle bryta ut ett krig så är det inte så att man sitter med den här kanonen och tänker så här, nu ska vi samla oss, utan då är det, det kan vara en sång som skrivs i stunden som alla börjar sjunga på, eller det kan vara en sång som är 40 år gammal som ingen har tänkt på, som plötsligt tolkar allt vi känner just nu. Så det här är ingenting man kan central dirigera, det kommer underifrån från de mest oväntade håll.
Men det jag tänker lika mycket där är att hvis det är något jag ska slåss för, så är det ju nettopp att vi här i den delen av världen har möjlighet att skapa fri kunst och kultur. Och på den måten så har kulturen ett ett starkare avtryck i mig kanske nå än någon gång för. Jag får nästan lust att kasta in ett Kafka citat när vi snackar om böcker och högt flyvande idéer och Tor och Loke. Kafka har sagt att boken är öxen för det frosna havet i oss.
En gång till, förklara för mig.
Boken är öxen.
Yxan, nu har jag.
För det frosna havet i oss.
Ja, just ja, det har han sagt. Ja.
Ja. Och det är ju något med det med att öppna upp och inte lucka igen i denna tiden. Men både högre parti högre hade landsmöte nu, de vill ha en kanon. I Sverige får vi snart en kanon. Det är ju på tide att vi lager en nordisk nu då.
Ja, åh, jag blir så, jag säger som Hassan, jag blir bara nervös av allt på det här. Jag blir jätte nervös. Jag får jag bara säga han nej.
Ja, men det är ju också för att så vet man så ska det en vad heter det, så ska det tre högerorienterade, tre vänsterorienterade, det ska tre kvinnor, tre män, det ska vara en ex-alkoholiker, en tidigare narkoman, och så blir det liksom sådan en sammansättning, och det illustrerar bara inte människans komplexitet. Hvis jag skulle drömma om en kanon, så skulle den vara full av dissidenter, kun dissidenter.
Kai Munk är trone överst.
Ja. Jag tänker, jag tittar ju på, jag är helt fascinerad av den här tv-serien om Odd Nerdrum som nu går på SVT i Sverige. Den här norska konstnären som hatar modernismen och bor på en gård med sin fru och sina 7 barn, och de kallar sig själva för en sekt. Och det här är ju en konservativ utopi som de lever i, han ser sig själv som dissident, det är det som är poängen. Han tycker att han är så missförstådd utanför allt uppe där.
Låt oss höra ett klipp från NRK.
Jag har väl levt väldigt mycket i en krig, har jag känslan. Och jag har ju varit the bad guy i den krigen, så det har varit ganska stritt.
Nej, men alltså, de är så allvarliga och pretentiösa, och det är paradoxalt nog bara yta i det, men jag kan ändå inte sluta titta. Och han ligger ju i vinnarhålet. Jag skulle säga att det här är en konservativ utopi som väldigt, väldigt många drömmer om, tror jag. Att gå runt och se ut lite som Rembrandt och liksom förneka omvärlden och liksom ingenting modernt får komma in här över tröskeln och sådär. Det är fantastiskt paradoxalt att man kan tycka att man är en underdog när man egentligen bara ligger i vinnarhålet.
Alltså jag kan dessvärre inte se hela serien, men jag har sett en del klipp efterhånden, och så har jag läst om den, och jag, alltså allt vad jag ser och läser, och den hemlighet, I må verkligen inte säga det här vidare, det får mig till att tänka att sådan där vill jag gärna avsluta mitt liv.
Jag kände det på mig. Jag visste det, Hilde. Du är inte förvånad, va? Nej, vi ska inte berätta det här vidare.
Det är därför han är i Norge idag, för att undersöka om det är ett ställe han kan ta med familjen.
Det är riktigt.
Just det, Hassan är i Ålesund. Ska vi berätta,
jag sitter faktiskt i Ålesund. Och egentligen så ser jag ser bortsett från att det är lite diset idag, så ser jag ud over havet. Er I klar over, hvor sjældent? Altså, jeg ser jo normalt ud over et sund eller et bælt, ikke? Altså, nu ser jeg ud over havet for alvor, ikke? Lidt længere derude, der er Færøerne, så kommer Island, så kommer Grønland, og så kommer Canada, ikke? Altså, det er den retning, jeg kigger lige nu fra Ålesund.
Det klæder dig.
Du lytter til norsken, svensken og dansken.
Årets fotbollssäsong är igång och i Bergen startar den med en häftig historia i Bergensavisen om ett 18 år gammalt fotbolltalent från Nigeria som var i färd med att signera för Bergensklubben Åsane. De var mitt i signeringsrunden där de uppdagade en liten fel. Spelaren måste hem om en tur, men bara vänt 15 minuter meldte han till tränaren och så försvann han spårlöst. Dagen efter at Åsane meldte han til politiet som savnet, dukket han opp hos Djurgården fotballaget i Stockholm. Det var den historien vi kunne lese her om dagen. Mm. Antageligvis offer for en fotballagent.
Visst.
Kanskje som tok han med seg. Åsane ble lurt i stry. Her var det noen som tjente ekstra penger. Det jo som å lese en krimroman. Mm. Åsane, som han nesten hadde signert for å spille i Obos-ligan, nest øverste divisjon i Norge, mens Djurgården er en av Sveriges toppklubber. Ja, mulig, det er også motivert det.
Mm. Ja, så vi har jättemånga fotbollsagenter rundt om i Europa, og en del gör ju säkert sitt jobb, men det är ett växande problem med de här oseriösa. I Sverige så har vi också ett växande problem med alltså, kriminella fotbollsagenter som man kan säga att de uppvaktar föräldrarna, lovar dem en massa pengar så att, så att vi köper deras barn kan man säga. Mm. Och sen så tvingar man in de här barnen i kriminell verksamhet och de kan inte ta sig ur därför att de är, liksom, föräldrarna har redan tagit emot pengarna. Och det här är ett växande problem. Alltså de nästlar sig in lite överallt de här gängkriminella. Nu ska inte jag säga att den här historien du berättade som var förfärlig nog i sig själv att det är något kriminellt bakom det, men de blir lite livegna de här väldigt unga människor brickor. Som är bra på att spela fotboll.
Ja. Det blir hemskt mycket pengar i den här branschen. Det är ju människohandel på många måter. Det? För mig som har läst alla krimromaner till Pascal Engman så hör lyder detta känt, den förrige ex handlar om nettopp dette med handler om kampfiksing og kriminalitet, veldig god faktisk. Men så er det dette barnet da, og samtidig som vi leste om dette i Bergensavisen, så har startet en rettsak med familien Ingebrigtsen i Norge. Det kommer vi sikkert tilbake til, men her sitter altså disse løper, ikke bare talentene, men noen av verdens fremste løpere som har vunnet masse medaljer, store mesterskap, vokst opp i en familie med en far som også var trener, som nå sitter tiltalt for vold mot sine barn. Og det pikante der er selvfølgelig at denne familien ble fulgt som en reality-serie av NRK, og det jeg la merke til den ene dagen nå var at Jakob Ingebrigtsen, som er en av de fremste løperne i den familien, mente ifra sitt, altså da han vittnet, at faren ble verre etter at serien begynte å gå. Mm. Det er interessant, altså det der blikket du får på det livet, og, men også hvordan, altså snakk om sosial kontroll, men det er når barnet blir som, både den saken med denne 18-åringen, det Åsane og disse løpertalentene, så blir de brikker.
Men må jeg spørre om noget, fordi som jeg læser det, så du sagde, at han er sagsøgt eller i retten for vold mod sine børn. Mm. Er det det? Altså er det fysisk vold, han står anklaget for at have bedrevet mod sine børn?
Ja, fysisk og psykisk.
Mm, ja, psykisk så, ved jeg, og manipulation, og han har drevet, hvad hedder det, børnene ved hjælp af frygt, og, og så videre. Der er ingen tvivl om, at det har været, at det har været, altså hvis det er, hvis det står til troende, det børnene beskriver, så har det jo været et forfærdeligt miljø at vokse op i. Men jeg kunne bare ikke læse nogen steder, at det var vold, altså fysisk vold, han havde udsat dem for.
Nå er jo dette en sak som er midt i opprullingen, og vi kommer sikkert tilbake til det, men det blir snakket om fysisk vold, veldig konkret. Det er interessant det med psykisk vold, fordi det er flere som slåss for å få det inn i rettsapparatet. For eksempel å være utsatt for en psykopat over en lang tid, for eksempel, altså der du ikke kan vise til at du er blitt fysisk utsatt for noe ting som helst. Men der er, det er en diskusjon det der. Og det hvordan man skal bevise det, er veldig interessant.
Fordi hvad tilhører ligesom forældreskabet? Altså, hvor sindssyg må man være som forældre, uden at det har nogen konsekvenser?
Jeg tror nok, det er mange, som følger retssaken også med det i tankene. Og det specielle her er jo, at det bliver for offentlig scene. Noget, som ellers er ekstremt privat. Vi lever jo nå i en tid der vi hele veien får beskjed om hvem som er lykkeligast av oss. Vi snakket litt om det sist, og vi kommer til å snakke om det igjen, men Norge faller jo på lykkemålinger. Danmark driver og finner ut hvem det er som er lykkeligst, for dere det er nå på andre plass. Ikke slått finnene enda. Og så videre, men driver og knekker koden for lykke da. Vi har snakket om barn her, og igjen har svenskene nå lagt på bordet at man ikke blir lykkelig av barn.
Ja, så det er flere undersøkninger som viser at man blir ikke lykkeligere av barn, og som ikke har barn er anses lykkeligere. Men derimot så tycker man at livet er mer meningsfullt om man har barn.
Ja.
Det er, jeg tror at det er samme sak litt overalt faktisk som man gjør de der undersøkningene. Det kom en ny undersøkning i Sverige den her veckan som sier at om man vill ha ett gott liv så ska man vara snäll. Snälla människor är lyckligare. Och det låter så banalt, men det är klart att det måste vara så.
Ja, på den andra sidan, hvis vi ska lytte till det land som hvert år intar førsteplassen på den här i forhold til det här lykkebarometer, Finland, så handlar det jo ikke hverken om att få barn eller ikke få barn, om att vara snäll eller ikke snäll, så handlar det om att ha meget, meget lave förväntningar till livet.
Ja, just det.
Men skal vi rett og slett gå ut på den lykkeligste sangen som finnes? Svantes vise?
Ja.
Jeg elsker den.
Hva er det med den sangen, Hassan?
Jamen det er sjovt, altså, det er jo Benny Andersen, der har skrevet Svantes vise, ikke? Og Svante er jo en karakter, en fiktiv karakter, Svante Svendsen, som blev født i Skåne. Og han er, ja hvad kan man sige, han er jo et produkt af Benny Andersens fantasi, og han skriver nogle andre digte, end Benny Andersen gør. Altså han skriver ikke modernistisk.
Det er ikke Abbas Benny Andersson,
det er en dansk digter. Ja. Benny Andersen skriver modernistiske digte, ikke? Hvorimod Svante, han skriver nogle anderledes digte med rim og rytme. Ikke? Og de handler om ham selv og hans deprimerede tanker og følelser og skavanker, og om Nina, hans store kærlighed. Ikke? Og så står han jo, Svante, altid og kigger længselsfuldt mod Sveriges kyst, ikke? Og længes mod højere bjerge, siger han. Ikke? Han står i et lille neurotisk land, beboet af smilende gale, udtaler han med reference til Danmark og danskerne.
Det är med den här visan där han ser hur hans Nina tar ett morgonbad och snart är kaffet klart. Ja. Och det är så vackert. Det är lyckan i det lilla som är hela livet egentligen, tror jag. Den är från 1973. Det här är bland det bästa jag vet.
Och så den ju, I vet ju gott, den är starkt ironisk ment, ikke?
Nej.
Altså, men det, jag syns ju det är fantastiskt hvis I har gått glipp av, hvis I har missat ironin, för jag älskar den egentligen som den är, bättre än jag älskar den som en ironisk kommentar till
ja.
Vad heter det?
Se hvilken morgenstund, solen er rød og rund. Nina er gået i bad, og jeg spiser ostemad. Livet er ikke det værste, man har, og om lidt er kaffen klar. Blomsterne blomstrer op, der går en edderkop. Fuglene flyver i flok, når de er mange nok. Lykken er ikke det værste, man har, og om lidt er kaffen klar. Græsset er grønt.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, danske Arstan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, DR og YLE. Redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenan og NRK Radio.
Her NRK Nyheter klokka 14. I Finland Rolf Nordmo dømt til landets strengeste straff for drapet på kjæresten sin. Den 66 år gamle nordmannen dømt til livsvarig fengsel. Det tilsvarer 12 år i forvaring i Norge. Nordmo skjøt og drepte sin tidligere kjæreste Janne Pohaka i deres felles hjem i Espoo i Finland i oktober i fjor. Det var en 51 år gammel kvinne og hennes 17 år gamle datter som ble drept i Lindesnes kommune i går, det opplyser politiet. En person som også ble funnet død i går siktet for dobbeltdrapet. Det var en relasjon mellom siktede og de drepte ifølge politiet. Dag Solstads forfatterskap helt enestående og har vært med på å forme Norge som nasjon, det sa statsminister Jonas Gahr Støre i forfatterens bisettelse i Oslo Domkirke i dag. I minnetalen takket statsministeren Solstad på vegne av alle som glad i bøkene hans.
Vi mange i landet som har hatt bøkene som livsreisefølger, og som husker Solstad-øyeblikk i våre liv. Solstad-øyeblikk, det øyeblikk da noe ble forbløffende klart. Fortvilende tydelig og hylende morsomt. Jeg har mine. Ja, også jeg som tilhører den gruppen som Solstad i Arman V bare kaller utnemt. Før han skynder seg å legge til innen sitt lille lands offentlige liv. Den har jeg tenkt på noen ganger. Forhåpentligvis ville Solstad unnet meg dette øyeblikket. I det minste som en fotnote til denne bisettelsen. På vegne av regjeringen, på vegne av hele Norge, takk Dag Solstad for historiene du fortalte.